Välkomna till Frags och filosofi, podden där vi gamar och snackar filosofi. Med er egna psykolog och mannen med rösten, Sugar Shrink. Jag är Orka, mannen som knarkar verklighet. Välkomna till Frags och filosofi.
Yes, yes, yes. Okej, okay. Då tar vi och drar igång. Varmt välkomna till vår stream och vår podd Frags och filosofi. Vi vet att det var ett tag sedan ni hörde av oss. Vi vet att ni har saknat oss. Vi har saknat er också. Void is a demon i streamen. Hej på er. Fint att se er. Jag som pratar, Sugar Shrink, eller Sugar för kort om man vill. I vanlig ordning vid min sida så har jag
Orka 86, Alex, eller Orka, det spelar ingen roll. Vi är här i alla fall.
Vi är här och vi är kärt barn av många namn, som man brukar säga också.
Ja, men det ska bli jävligt kul att få köra podden igen. Det har varit länge sedan sist.
Ja, lång sommar och det har hänt en hel del. Jag har varit lite sliten och inte riktigt orkat faktiskt. Ibland blir det för mycket i livet helt enkelt. Okej, hur som helst. Kvällens ämne är lärande och defining moments. Och lite speciellt ämne. Jag tror att det har både potential att bli jävligt bra, men också väldigt, väldigt flummigt. Vad tror du, Orka?
Ja, det beror på vart vi landar någonstans, men det kan bli väldigt intressant i alla fall. Men vi, som sagt, vi vill ju också att ni lyssnare ska hjälpa oss med det här.
Exakt.
Så att det är så det blir det bästa kvällen och allting.
Jag håller med. Defining moments av oss psykologer definieras som, kort sagt kan man säga så här: defining moment är en händelse, bra eller dålig. Det vill säga, det kan vara väldigt, väldigt bra eller det kan vara väldigt dåligt, som på något sätt förändrar en och ens fungerande i framtiden. Alltså ett enskilt ögonblick som förändrar en, hur man fungerar, hur man tänker, hur man känner eller hur man förhåller sig till saker och ting. Det är ett defining moment. Det kan ju vara väldigt, väldigt positivt, men det kan också vara någonting väldigt negativt. Och där har ni egentligen definitionen för defining moments. Om jag ställer frågan till dig, alltså vad betyder det? Du sa ju själv att du har koll på ögonblick i livet som har förändrat den, som oåterkalleligen som människa.
Ja, men det också beror på... Shit, vad jag smattrar på här, sorry.
Fan, är det du skjuter med?
Det är något vapen.
Det är något vapen, okej. Okay.
Nej, men jag tänkte så här, okej, okay, under veckan, vad betyder define moments? Alltså för en själv och för andra. Vad är definierbart och vad är det som definierar oss?
Damon skriver här, när första dottern föddes så var det ett sånt tillfälle för mig. Jag är nu pappa och detta är mitt liv på gott och ont. Ja, jo, så är det ju.
Ja, men det är ju ett moment som definierar en som person.
Mm.
Men det finns ju också lägen där det inte görs någon annan typ av definition i det fallet då. Alltså när man får barn är ju en definitionsstund.
Mm.
Men det kan faktiskt vara så att man typ fullständigt skiter i att man har blivit förälder liksom. Men det är ju det att jag tror att så här, vad du definierar en själv första delen. Och det är svårt att veta. För vi lever ju liksom ett liv under lång tid och vi blir äldre, vi ska bli klokare och vi definierar oss på olika sätt under vår uppväxt, under vår tid som vi blir liksom människor. Så den är ju svår att pinpointa. Vad är det som definierar mig när jag är 10 och vad är definitionen på mig när jag är vuxen?
Mm.
Det är så olika.
Men ja, samtidigt, jag fattar ju liksom att det kan flyta ihop eftersom, precis som du säger, man lever och sådär. Men ändå så tror jag ju ändå att man kan singla ut enstaka ögonblick där, ja, men det här förändrade mig som person.
Ja.
Inte bara liksom det praktiska, hur jag lever mitt liv.
Nej, självklart, självklart. Men jag har ju tänkt så här, okej, vad definierar mig just nu som människa?
Ja.
Och vad är definierade mig som människa för 2 år sedan eller 1 år sedan?
Mm, precis.
Och då är tanken också så här, ska jag fråga någon annan så att de skulle kunna pinpointa vad är jag? Eller så alltså, vem är Alex för dem? Blir det en äkta bild på vem jag är? Blir det inte det? Eller stämmer den bilden överens över vad jag vill vara?
Okej. Okay. Men nu är du lite grann inne på självbild, tänker jag, utifrån.
Jo, men det är också. Jo, men jag tänker, det är ju självklart självbild. Och, men hur, jag tänker också så här, det jag sa innan, att just define moments är ju stunder där det kan ruckas, eller att min självbild blir något annat.
Okej, okay, men nu ja, men det håller jag helt med dig om, absolut. Att man får ibland en anledning att väldigt fundamentalt omvärdera. Precis. Vem man är som person. Absolut, ja. Ja, men det är med, där är jag med dig.
Och därför tänkte jag på just Demon. Han skrev någonting om att han fick barn.
Ja.
Och det är ju en definition av så här, okay, tar jag vara på den här tanken på att jag har blivit förälder.
Ja.
Man kan välja som pappa eller mamma att så här, ja, hur tar jag hand om den här tiden och vad kommer jag göra av den situationen? Och det kommer ju definiera oss på alla olika sätt.
Just det. Och ja, om jag får komma med en liten så här, bara lite ett inlägg i det här. Det finns två författare, Chip and Dan Heath, som har skrivit en bok som heter The Power of Moments. Och där de utforskar lite grann hur de här stunderna, alltså för det första hur liksom de har uppstått, de här stunderna som förändrar oss, men också hur de påverkar oss.
Mm.
Och de hittar fyra områden som de säger liksom de här defining moments faller under.
Ja.
Och då menar de så här att ett är moments of elevation, alltså upphöjdhet. Det vill säga stunder som mycket, mycket, som i högre grad än liksom det vardagliga livet höjer sig. Det vill säga en känsla av upphöjdhet.
Mm.
Och det kan ju vara lite vad som helst. Det kan ju vara liksom fantastiska naturupplevelser. Det kan vara lite allt möjligt. Det är den ena kategorin. Den andra kategorin är moments of insight. Alltså där man har kommit till en insikt som man inte hade innan. Där man inser saker helt enkelt. Att man, jaha, är det på det här sättet och så vidare. Och då förändras man som person av det.
Mm.
Det tredje området då är pride, det vill säga stolthet. Att man av andra eller alltså av andra får ett erkännande eller blir sedd för någonting man gör. Eller har någon som tror på oss väldigt, väldigt mycket. Det är liksom det tredje defining moment-området som de pratar om. Och sen finns det då som de kallar för social eller liksom connection. Och det är liksom när man känner ett sammanhang. Det är liksom när andra är närvarande tillsammans med oss och det tillfället eller det momentet skapar en sorts meningsfullhet i vår, alltså för oss. Nu kanske det blev lite väl teoretiskt, jag vet inte, men vad tycker du om det resonemanget att man kan för enkelhetens skull kanske dela in defining moments i de fyra kategorierna?
Ja, alltså man önskar att man hade läst den boken så att man hade vetat exakt vad du hade pratat om lite så här.
Ja, precis. Ja, men okej, okay, men jag tänker så här, vi kan ju hålla på och försöka liksom definiera det här i all oändlighet, men jag tänker moments of elevation. Och vi börjar med det. Jag tycker så här, vi kan för de här fyra kategorierna testa och se om du och jag har erfarenheter som matchar med de här kategorierna utifrån vad de här författarna snackar om. Vad tror du om det?
Absolut.
Pratar om moments of elevation, alltså en erfarenhet som på ett sätt höjer sig över vardagen på ett sätt som man inte är van vid. Kan du komma? Det kan ju vara någonting man har gjort eller...
Man hoppar fallskärm eller något liknande.
Ja, men exakt. Kan du komma på något sånt?
Jag vill ju säga, gå tillbaka till när man får barn, men det är ju lite det vi redan pratat om.
Nej, men jag tycker ändå att det är ett jävligt bra exempel. Det är väl ett moment of elevation med något, tänker jag. För de allra flesta, det är väl klart att om man följer din vinkel där, orka att, ja men, det beror lite grann på hur man liksom tacklar det här eller...
Ja.
Jag får barn. Men för de allra flesta är det ju ett moment som du inte kommer tillbaka ifrån. Okej, okay, kommer du på något annat sånt där moments of elevation?
Inte just nu, men det känns som att du har ju någonting.
Jag har rätt. Och det är när jag förra sommaren dog. När jag förra sommaren rodde ut med en båt med min dotter och min sambo. Min dotter var ganska liten. Mm. Så rodde vi ut till en klippa i skärgården. Därför att motorbåten var trasig, så vi fick ro istället. Och så hade vi picknick på den här klippan med lilla dottern som kravlade omkring. Det var verkligen så här riktigt nice moment.
Men det är en stund som, så här, som man kommer värna resten av sitt liv.
Exakt, exakt. Och just den här känslan av att sitta och titta på solnedgången. Och du vet, det här lilla pyret som var så glad och nyfiken och undrar liksom, vad fan är det här? Hon hade ju aldrig varit i en båt förut och hon hade ju aldrig liksom rott. Ja, men det var en väldigt häftig upplevelse, måste jag säga. Det var verkligen ett sånt där moment of elevation. Alltså mer än den gamla tråkiga vardagen faktiskt kan bjuda på liksom.
Ja, och det var ju en av de här delarna.
Ja. Ska vi ta en annan då? Moments of insight.
Ja, men den tycker jag är intressant. Alltså just för att ibland så känns det som att så här, man skulle önska att man kunde ge insikt till andra. Eller så här, man skulle vilja ge de här defining moments till kanske vissa av sina polare. Så här. Men jag tror inte det går.
Ni som lyssnar på streamen då, ni får gärna komma med exempel på moments of elevation eller moments of insight.
Någon stund som ni är så här, oj, nu har jag verkligen fått en grej att tänka på som ändrar era liv.
Jag har en klockren sån, men jag tänker att jag skulle börja med att fråga dig om du har en sån, Orka. Du sa så här, jag tycker att den är intressant, sa du.
Ja, jag tycker den är intressant just på grund av att, för det hamnar bara oss själva. Hur vi ser på tillfället. Om det får vara ett lärande eller inte. Om vi förstår att det är ett lärande.
Precis.
Att det är så här, oj, det här är inte bra. Eller tvärtom, att det här är bra för mig. Men det är därför jag tycker det är intressant. För att vi kan bara identifiera de här stunderna själva. Och det handlar också om, har man tillräckligt bra insikt själv? Och som de flesta som lyssnar på den här vet ju att jag jobbar med ungdomar. Och ibland så hade man önskat att de hade den här insikten.
Jo, men, så är det. Därför jag tror att du har frågan, kan man skapa ett sånt lärande till någon annan?
Och, utgår ifrån. Ja, och innerst inne så tror jag faktiskt inte att man kan det. Utan det är också andra människors resa. Och ibland så behöver man åka, alltså ur ett ungdomsperspektiv så måste också barnen och ungdomarna få åka på de här knölarna i livet. Så som vi redan har gjort.
För att det
kommer ju med den erfarenheten i livet. Och utmanas man inte i de här situationerna så kommer man aldrig få det.
Nej.
Och så är det därför jag tycker det är väldigt intressant.
Ja. Men du förutsätter ju också att det där lärandet sker. Hur är det med, du måste ju se ungdomar där de utsätts för olika typer av situationer gång på gång, men lärandet uteblir.
Väldigt ofta. Men där kan man bara vara, just som fritidsledare, coacha, ge stöd.
Alltså, vilket kanske är svaret på frågan, kan man ge det här lärandet någon annan? Det är att coacha fram förändring.
Ja, men så är det ju. Men frågan då kommer vi tillbaka till insikten. Får det här barnet eller ungdomen den insikten som krävs? Det märker vi om den här personen gör samma grej två gånger.
Det är sant.
Eller tre, eller fyra. Oavsett vad så kommer man ju själv vara där och stötta på det bästa sätt man kan. Ja, men du hade något exempel, sa du innan.
Ja, jag har det. Och så här, när jag var yngre, apropå insikt liksom, och att det faktiskt förändrar det nu, men när jag var yngre... Ja, men typ 20-25, ja, särskilt mellan 20-25, så var jag väldigt så här, alltså, nu hur ska jag uttrycka det, men väldigt het på gröten.
Aggressiv.
Inte aggressiv riktigt, jag skulle inte vilja säga det aggressiv, men jag backade verkligen inte för en konflikt. Jag skulle absolut inte ge mig liksom, men du vet, så här, klassiskt sett testosteronkille liksom. Och sen då när min pappa gick bort så hade jag ganska mycket samtal kring med livet och så vidare. Och det är ju klart att man på ett teoretiskt plan vet att livet är kort. Det vet vi ju allihopa, eller vi kan ju säga det liksom, livet är kort liksom.
Ja.
Men det är ju sällan någonting liksom vi på riktigt förhåller oss till. Och jag hade som sagt väldigt mycket samtal med min pappa under den här tiden, sista månaden innan han dog. Och en av de liksom insikter som han ville dela med sig av, det var väl kanske där att just att livet är kort. Det är egentligen inte döden som är hemsk eller skrämmande, utan det är just det här med att inte få tillräckligt mycket tid. Och hur futtiga de flesta konflikter faktiskt är i, alltså ställt mot möjligheten att, ja men, du vet, du har extremt kort tid här i livet, och framförallt kanske den insikten jag gjorde när min pappa gick bort, för han var bara 68 år gammal, och jag vet, jag har pratat om hans bortgång förut i den här podden, men det var just hur otroligt godtyckligt livet är och att det liksom kan ryckas undan ifrån den där som helst. Och då, den insikt som drabbade mig är att fy fan vad onödigt att lägga sin tid och energi på att vara den som alltid har rätt. Förstår du?
Ja, du tyckte om att ha rätt på den
tiden. Nej, men har rätt, eller så här, hade jag rätt, då skulle man liksom, då skulle fan den andra veta det, och liksom, och det, inget annat var acceptabelt. Medan jag nu så här, jag är helt okej med att ha rätt eller att ha fel, eller, alltså förstår du, det är inte så jävla viktigt på det stora hela.
Nej.
Om jag fick veta idag att jag kommer att dö om ett år för att jag har fått någon sjukdom, då kommer ju liksom inte min, det jag ångrar mest i livet, det kommer inte vara så här, ja men den där gången när jag hade den här diskussionen med Orka, då berättade, då visste inte han att han hade fel.
Ja, den är
alltså, det är så oviktigt, alltså i sammanhanget.
Och att man sitter och håller på den, tänker jag. Alltså så här, grudge över den.
Ja, men det jag menar, jag kommer ju inte göra det, förstår du? Det kommer ju vara så oviktigt då.
Ja, så ja, men det är ju verkligen, det är ju oviktigt.
Ja, men exakt. Det är ju fullständigt oviktigt. Och det gäller att komma till den insikten, alltså även mentalt, och inte bara liksom som en sorts läpparnas bekännelse, utan faktiskt komma till den insikten att, vet du vad, du kan ha rätt, du kan ha fel, det spelar faktiskt inte så stor roll där i talet.
Nej.
I de allra flesta fall så är det viktigare att liksom kunna ta hand om sig själv och ta hand om andra.
Ja.
Lite den jag kände att den gången var liksom mitt moment of insight. Alltså att det verkligen är en tydlig, tydlig insikt kopplad till hur jag hanterar konflikter och hur jag tänker kring konflikter.
Mm.
Jag lägger inte lika mycket tid på att övertyga människor. Nej, men det var ett sånt där ögonblick där jag kände liksom att, ja men fan, han har ju rätt, och det kanske inte är så viktigt att lägga sin tid på. Jag kunde ha till exempel mycket konflikter med mina syskon innan dess.
Mm.
Alltså så här, storebror skulle veta bäst och så vidare. Och nu är det så här, ja, varför då? Du tycker någonting, jag tycker någonting annat, då får det väl vara så liksom. Till den grad faktiskt att en av mina syskon anklagade mig för att vara konflikträdd. Men, då kom mitt gamla jag fram igen.
men det är också intressant, för då definierar ju han dig, eller hon. Att, han eller hon. Mm. Men, och det är intressant, för att då är deras perspektiv.
Mm.
Och då om du då brusar upp, då kanske det har någonting med det att göra. Alltså, det beror på hur, vilken insikt man har på sig själv, tänker jag.
Ja, men så är det ju.
Och det hade ju varit värre om du bara sket i det.
Ja, men exakt. Exakt så.
Är min tanke. Men det är också det som du sa innan, att en av de här flikarna var gemenskap.
Mm.
Och det är ju också någonting jag tror i den situationen, när man har någon som säger någonting tufft till en, också förstår att det är av kärlek och omtanke. Det som
Jag har en take på det där, som kanske inte är väntad. Men jag tänker så här. Förlåt att jag avbryter dig. Jag vill inte gå i förväg och ta punkten om gemenskap än. Utan jag tänker att den ska få komma i sin ordning. Så jag tänker att vi kan gå vidare till nästa punkt. Pride. Defining moment pride. Först till Dollan. Han skriver så här. Varit bättre, känner mig lite halvt sjuk. Kul att se att ni kör på med podden. Ja, det gör vi. Det är lite samma sak här, Dolan. Jag har också haft lite körigt. Men jag orkar still going strong och reppar frag delivery i vanlig ordning. Okej, okay, pride.
Högmod alltså.
Nej, inte högmod. Mer stolthet.
Ja.
Inte högmod, utan pride som är stolthet. Det vill säga att någon av dina färdigheter, någonting som du gör, får ett erkännande av andra människor.
Mm.
Du är bra på att göra någonting.
Yes.
Men kan du komma på något sånt tillfälle då?
Men jag känner mig faktiskt stolt i efter igår faktiskt.
Okej.
Vi hade ju Tyresöfestivalen här i Tyresö.
Ja.
Och jag fick lyfta upp den här digitala verksamheten som jag har jobbat med i Tyresö kommun.
Ja.
Och det var väldigt omtyckt av invånarna, men också av folk som såg inläggen på Instagram.
Okej.
Så det, då kände jag mig stolt, bra jobbat liksom.
Men det var ju skitbra. Mm.
Det är mitt. Nice. Så då kände jag mig stolt.
Ja, men precis. Någonting man gör liksom. Mm. Just det. Jag har ju också något sånt där, tänker jag.
Ja, jag tror jag vet ett tillfälle.
Vadå?
Det är när du tog mig till den där tacosrestaurangen och lät mig smaka de här fantastiska tacosarna. Så tror jag att du säger, shit, Alex, han har smakat de bästa tacosarna i stan. Då kan man känna sig lite stolt. Och det är ju också en defining moment.
Jo, det var det ju förvisso. Men just nu, då kände jag nog mer glädje än stolthet. Okay. Jag tror inte det där var defining moment. Och jag ska också berätta för dig att jag gör... Alltså nu, några veckor senare hade jag en tacomiddag för vänner hos mig hemma. Och gjorde klassiska liksom mexikanska tacos. Alltså inte så smulig köttfärs. Utan jag liksom istället mig gjorde grytor och... Du vet, marinerade kött i flera dagar och såna grejer. Och konfiterat och bräserat och allt vad fan det var. Hur som helst. Så just i det ögonblicket så kände jag nog mer att det var kul att få dela min glädje över goda tacos med dig. Och för er som inte känner till det, både jag och Orka har ju haft en grej där vi åker runt i Stockholm och testar lite olika ramenställen, alltså japanska nudelsoppor. Men frågan är om vi inte ska... Det har vi också pratat om, att vi skulle starta en podd till, eller i alla fall ett Instagram-konto som bara testar mat.
Mm. Så om ni tycker att det är en bra idé, skriv i chatten.
Ja, exakt. Och vi har till och med ett potentiellt arbetsnamn för den här podden. Kommer du ihåg vad namnet var, Olka?
Ja, det var något liknande, Two Hungry Guys eller något sånt där.
Ja, två hungriga snubbar.
Riktigt bra namn faktiskt.
Ja, för om vi döper den till det, då ska vi... Det får ni fan göra, skriv i teamen. Mat är ju bäst. Okej, men just nu håller vi på med filosofipodd. Så tillbaka till ögonblicket om stolthet. Jag har faktiskt ett sånt ögonblick som jag vill dela med mig av. Det var på den tiden jag jobbade väldigt mycket som konsult och föreläste väldigt mycket. Så att jag försörjde mig på att åka runt i landet och föreläsa helt enkelt. Det var det jag gjorde. Och då var det en kund som ville att jag skulle komma och föreläsa, och det var väl en ganska egentligen, alltså utifrån mitt perspektiv, en ganska tråkig föreläsning att göra. Jag var dessutom väldigt, väldigt fullbokad, så jag kände så här att nej, alltså jag pallar inte liksom. Så jag sa det till dem att, ja men vet ni, jag kan inte ta det här uppdraget för att jag är på tok för fullbokad, det går inte liksom. Ja men hur länge är du fullbokad då? Jag bara, ja alltså... Ja, men jag är fullbokad 9 månader fram i tiden, sa jag. Det vill bara för att säga någonting. I och för sig var jag fullbokad typ 6 eller 7 månader, men jag drog väl till med några månader till sådär. Och så tänker jag så här att de skulle säga så här, jaha okej, men vi vill att du skulle föreläsa på vår chefsdag, men om du får så fullbokad då får vi välja en annan föreläsare. Mm. Istället så säger de, jaha, men vi kan vänta. Jag bara, va? Vad menar du? Ja, men om det nu är så att du är fullbokad 9 månader i tiden, då kollar vi upp ett datum om 9 månader, så kör vi föreläsningen då. Jag bara, shit, alltså jag kommer inte bli av med de här kunderna. De vill verkligen ha mig som föreläsare. Så att, då frågar ju de mig, vad kostar det då liksom? Och själva föreläsningen skulle pågå i 1,5 timme ungefär. Men den var, jag tror att den var i Helsingborg och jag bodde då i Luleå. Det skulle innebära att jag behöver alltså sitta på...
Nej, det är bra.
Jag behöver sitta på ett plan, 2 plan till och med liksom, eller och så i... Och det skulle gå så jag sa det till kunden att förvisso så är ju föreläsningen bara så här kort, men jag kommer ju behöva liksom åka dagen innan, jag kommer behöva bo på hotell, jag kommer behöva liksom... Och det för att föreläsa 1,5 timme till er, så att... Ja, jag kan liksom inte annat än ta betalt för en hel dag. Jag är hemskt ledsen, men jag måste ta betalt för en hel dag. Okej, säger kunden. Jag bara, men fan, de här tänker inte ge sig. Så att, och då började också mitt intresse väckas egentligen för den här föreläsningen. Så att, jag tänker, de är så otroligt taggade på att få höra mig föreläsa om ledarskap, organisationskultur och alla de här bitarna. Men då måste jag ju faktiskt...
Köra.
ger en chans liksom. Mm. Hur som helst, jag åker ner, jag kör föreläsningen och det blir en skitbra föreläsning. Alltså verkligen så här, jag är verkligen i mitt esse, jag ger 100%. Det blir svinbra. Och kunden är så nöjd. Och sen får jag en feedback efter den här föreläsningen där kunden säger så här: ja, för det var flera föreläsare. Då var det någon som sa, föreläsaren som efter mig sa så här, att jag, att gå upp och föreläsa efter Meru Awadi, det är som att liksom försöka springa ett lopp med Usain Bolt, sa han. Och då kände jag mig extremt stolt. Både liksom för att de hade varit så himla, så otroligt liksom envisa med att jag skulle föreläsa för dem. Och sen att det blev så himla bra och att liksom få höra de orden av en annan proffsig föreläsare. Då kände jag mig faktiskt väldigt, väldigt, väldigt stolt. Det, så det är mitt defining moment of pride. Då kände jag ändå, för att det blir ju lätt liksom, att man gör någonting varje dag så blir man ju hemmablind och tänker att ja, men fan, det är lite tråkigt eller liksom att det inte är speciellt det jag gör och så vidare. Och då att liksom andra faktiskt såg lite annorlunda på det. Det var ändå liksom en, ja, men en veckaklocka för mig. Mm. Det var ganska positivt faktiskt. Kul.
Ja, och det kan jag förstå.
Vill man ha sugar så vill man, skriver Demon. Ja, ibland är det så.
Det är lite så.
Här är plattor. Här är plattor.
Ja, men och det sista, okay. Det sista området tycker jag ändå är det bästa.
Mm. Connection. Mm. Det vill säga sociala ögonblick där andra har varit närvarande och bidrar till en delad liksom meningsfullhet. Mm. Hörrni, ni som lyssnar på avsnittet, har ni några defining moments inom området pride, alltså stolthet, där ni har fått känna stolthet av någon?
Jag tänker gemenskap, både positivt och negativt. Alltså vi vet ju att ungdomar söker sig till gemenskap som också ger negativ klang. Mm. Men också hur det identifierar tillfället på något sätt, jag vet inte riktigt. Det är intressant, men alltså det är... Jag tänker mer ungdomsperspektiv. Man är ju arbetsskadad, kan man ju säga.
Ja.
Hur man vill ändå, okay. Ja, man vill ju ändå skapa en gemenskap. Precis som Frags Delivery gör för oss. Alltså, hade Frags Delivery inte funnits, vilket är en organisation som är till för 30 plus gamers, då hade vi aldrig träffats. Vi hade aldrig dragit och käkat ramen. Och vi hade aldrig ätit tacos. Och vi hade inte gjort den podden.
Vi hade framförallt inte gjort den här podden. För det var ju faktiskt det första vi gjorde tillsammans, tror jag. Det var att vi började spela in en podd.
Ja, och det här är ju också en gemenskap. Alltså just gaming-communityn överhuvudtaget. Som har en negativ klang samhällsmässigt.
Just det.
Men vi har ju en positiv klang på det. Alltså, det är min tanke.
Okej, men nu har du gett oss lite bakgrund kring... Nu måste du ge mig ett, eller måste du inte, men det blir en tråkig podd om du inte gör det. Ett ögonblick där du har känt connection, alltså i ett socialt sammanhang, till den grad att det blev ett defining moment.
Mm. Men jag har faktiskt ett för typ ett år sedan.
Mm.
Jag har ju spelat AMKs fotboll halva mitt liv. Jag har coachat och när jag var junior så var det en viss känsla i laget som jag aldrig har kunnat tagit på vart den kommer ifrån eller hur man har byggt upp den. Men ja, och den där känslan har man ju då velat ha igen. Och så började jag ju på BJ:n. Och det är ju så galet när man känner en sån trygg gemenskap att man fick tillbaka den känslan.
Just det.
Vilket för mig var helt magiskt.
Och bara för att vara extra tydlig här nu säger du BJ, inte BJ. Det är alltså inte blowjobs utan
Nej.
Brazilian Jiu-Jitsu.
Precis, för att vara extra tydlig.
Sen hade du hittat gemenskap i blowjobs så hade jag verkligen inte dömt dig. Alltså det är inte det.
Nej, men alltså, det är till var och en liksom. Alltså.
Exakt, exakt.
Men där så, ja, nej, men alltså, man på något sätt efter alla dessa ungdomsår och nu tillbaka i vuxenlivet så hittar man den här känslan igen i den gemenskapen. För mig helt magiskt.
Just det. Du, vi har Demon skriver här i chatten: en av de få gångerna jag var stolt över mig själv var när jag tog modet till mig och ringde till min far för första gången när jag var 15 år gammal. Mm. Oj, den är tung. Den är riktigt tung.
Svintung.
Ja, men verkligen. Och det där tycker jag är ett jättebra exempel på. För hela grejen med det, Demon, utan att veta mer om
bakgrunden,
den situationen, så tycker jag ändå att det är ett jävligt bra exempel på ett defining moment på ett sånt sätt att efter det samtalet så kan du omöjligt ha sett på dig själv på samma sätt som du gjorde innan samtalet. Att den demon som ringde samtalet och den demon som la på luren inte var samma människa.
Nej.
Garanterat så. Otroligt bra exempel på vad defining moment kan vara och stolthet.
Och extremt modigt också.
Otroligt modigt för att vara 15 år gammal. Jag hade inte haft det modet när jag var 15 år gammal. Precis. Jag hade aldrig varit den jag är idag på alla sätt om jag aldrig hade gjort det samtalet, skriver han. Men det förstår jag. För mig krävdes det, för jag gjorde också det samtalet, men jag vet precis vad du gick igenom när du gjorde det samtalet. För mig krävdes att jag själv blev förälder. Och kunde på något sätt gömma mig bakom att jag ville att mina barn skulle ha en relation till min pappa. För det hade jag inte själv då på den tiden. Vilket i sin tur ledde till att jag fick en relation med honom och en ganska bra relation faktiskt. Det var för övrigt en av de sakerna vi pratade mycket om innan han gick bort. Mycket om vår relation. Men det där är väl ett suveränt exempel på vad som är ett defining moment, tycker jag.
Ja, det bästa hittills, tycker jag.
Faktiskt. Faktiskt otroligt bra. All right, men det jag främst kommer på som ett defining moment, det var när jag klev ur ett socialt sammanhang.
Ja, intressant.
Mm. Ja, jag tyckte att det kunde vara en kul twist på det här. Och det är att jag ingick i ett kompisskap, om man säger ett kompisgäng. Som jag undan för undan började uppskatta mindre och mindre. Jag tyckte inte att det var så genuint så som jag hade velat ha det. Och gjorde valet att utan något som helst drama eller liksom krusiduller bara kliva ur och sluta umgås med vissa människor.
Men det säger och det var enkelt kanske.
Det nej, det en hel, tyckte hel... jag väl inte det var, för att vad som hände då att jag blev ju rätt isolerad.
Ja.
Men var ganska trygg med det och tog hellre det än att ha vänner som jag inte kunde lita på eller vänner som jag inte kunde förlita mig på att de skulle finnas där när jag behövde dem.
Hur jobbar man med den isoleringen då om man har haft en gemenskap som inte är med kvar? Förstår du vad jag menar?
Så det är klart jag tyckte att det var lite jobbigt, men samtidigt också ganska skönt. För att det är nästan jobbigare att ha förväntningar som blir grusade om man blir besviken än att ha, förstår du?
På gång.
Ja men exakt, och inte på någon sorts så här offerkofta. Det var inte så att jag bara så här, men jag ska stänga dörren till alla vänner, för det är så, det var inte så. Det var mer så här, fuck this shit, jag har inte tid med det här. Alltså det var verkligen så ganska pragmatiskt egentligen. Mm. Ganska skönt. Framförallt kostar det oerhört mycket mindre energi.
Ja, det är bra.
Ja. Så det måste jag säga ändå var positivt. Du, jag måste ta en paus.
Ja, men ska vi avsluta? Ska vi fortsätta sen?
Ja, men det tycker jag. Nej, ja, men vi avslutar, tycker jag. Så yes. Jag måste röra på mig.
Ja.
Tack som ni som har lyssnat idag. Jag ska kolla, men stanna kvar här. Jag skriver till dig så orkar.
Yes. Ja. Ja, men då avslutar vi podden härifrån. Vi är tacksamma för de som har lyssnat och kommit med kommentarer. Tack för att ni lyssnat och vi hörs senare. Ta hand om er.
Tack för att du har lyssnat på Frags och filosofi. Dessa avsnitt spelas in live på Twitch. Och vill du vara med i nästa avsnitt, skriv i chatten eller spela med oss som gäst. Vill du lyssna på fler avsnitt så finns vi på Spotify och på Tyres närradio. Länk finns nedan. Tack för att du har lyssnat.